Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Good morning news lovers. Ni lyssnar på nyhetsshowen live från GP-huset den 8 februari 2024 med mig Carl Jansson och med dig
Andreas Jansson, och det är så gott att vara här.
Ja, välkommen tillbaka. Ja, Andreas, vad ska du prata om idag?
Jag ska prata om eventuellt liv i rymden, men också en våldtäktsskandal som skakar hockeyvärlden.
Oj, ja, det var högt och lågt. Jag ska prata om en politiker som har delat sexistiskt och rasistiskt material på internet, och så ska jag prata om att det har varit lite stökigt kring de civila kontrollanterna i kollektivtrafiken här i Göteborg. Sen får vi gäst i vanlig ordning, Andreas Granat. En till Andreas kommer till studion. Han ska prata om att det ska legaliseras cannabis i Tyskland.
Ja.
Va?
Va? Du och jag pratade om det här. Det känns ju på ett sätt som att det redan borde ha gjorts.
Och ett sätt absolut inte.
Exakt. Ja,
vi får se. Jag har, Andreas har koll på läget. Hur går det till? Vem ska göra vad? Och vad blir det egentligen? Sådär. Och så blir det bakvagn. Var du där?
Ja, det är det, just det. Jag avslöjade det redan innan. Det är ju det där livet i rymden.
Ja, livet i rymden, ja.
Sen isande goda glassnyheter.
Jag har kanske någonting om Beach 2035, och sen får vi se lite.
Det är en bit bort.
Ja, det är en bit bort. Vi är inte riktigt där.
Du... Både bakvagn och 2035.
Ja, en bit bort. Precis. Ja. Men, ja, Socialstyrelsen Beach 2035.
Ja.
Den flitiga lyssnaren undrar, ja, kan ju säkert lista ut också varför vi är här idag.
Ja.
Ja, det var ju quiz igår.
Den flitiga lyssnaren kanske inte ens är vaken nu. På grund av quizet igår då?
Nej, just det. Nej, precis. Ja, men vi har fler lyssnare än vad det fick plats på quizet. Ja, men det var ju för att det var quiz igår. Så då har vi gett nästan alla lite ledigt. Sneglar bort mot Isabella Persson.
Ja, hon får ändå komma in tidigt.
Precis. Ja, men de andra. Så då fick jag och du rycka in lite.
Ja.
Och nu var inte jag på plats i år.
Nej.
Men jag har sett Instagram-poster, jag har läst artikeln och fått av flera varandra oberoende källor bekräftat att det var en fantastisk kväll. Mm. Det kom jättemycket folk. Kul att alla som kom.
Ja, verkligen.
Och om det var liksom folk som inte fick chansen eller att inte fick plats, så...
Ja, det ska vara lite lapp på luckan,
ja,
då.
Precis.
Och folk som trängdes utanför och ville komma in nästan.
Så får vi säga det, att det var ju tråkigt att vi hoppas att vi ska kunna ha fler quiz chanser att quizza snart.
Ja, men med det här intresset så ser det väl ändå ut som goda prognoser för att man ska kunna få en chans till. helt
ja,
klart.
Men man tycker ändå
det.
Men
det är ju härligt att det trängdes lite. Vi sa nästan att det hade varit lite kul och det nästan blev lite upploppskänsla, så det blev liksom nästan lite en snackis om det här quizet.
Ja. Precis.
Men kul med intresset och kul att du har lyckat ännu en gång.
Kul att det var kul och att folk var lyckade. Ja, precis. Du, jag får faktiskt här lite brain freeze och kommer inte på hur man byter bank på soundet här. Så häng kvar. Ska vi se här. Isabella Persson är framme hos mig och hjälper mig att lägga ut
den av oss som alltså var på quizet igår ändå,
ja,
den
precis. Så.
Nu
så
är banken ändrad.
Nu är banken ändrad.
Ja, men det är härligt.
Du, nu är han på väg hem.
Nu. Ser ni? Jag glider den loss där.
All hooks are open.
Ja, nu.
Långsamt,
ja.
Långsamt.
Långsamt, långsamt. Vad är det som är långsamt, långsamt, Andreas?
Ja, det är en gåta som jag inte
jo,
kan lista.
Jo, det är ju då våran svenska astronaut Marcus Wandt.
Ja, just
vi pratade det. Om det. Vi har pratat om det flera gånger här innan. Att han varit i rymden i 17 dagar.
Mm.
Och nu är han på väg hem.
Långsamt, långsamt.
Långsamt, långsamt. Det här var ljud från SVT igår vid 15-tiden igår, onsdag, då han dockade loss.
Ja, just det.
Så låter det inte alls.
Nej, det låter inte alls.
Låter inte alls, men det är rent så estetiskt snyggare. Ja, han förväntas landa imorgon utanför.
Han har varit fast i rymden ett tag nu.
Ja, det har ju varit dåligt väder i Florida. Alltid nyheter från Florida. Nej, men ja, vi har pratat om det. Men han verkar vara tillbaka. Eller på väg tillbaka nu. Det tar ändå en stund. Han är hemma imorgon igen.
Ja, jäklar. Ja, det är
ju en bit.
Ja,
det är en bit.
Ja, det
så att, jag tror också att de kör ganska långsam nedstigning. Sådär.
Ja, det skulle
jag skulle säkert kunna göra det fortare, men det känns kanske inte säkert. Det är bättre att ta det lite lugnt.
Hade jag föredragit att vi tar det långsamt. Ja.
Men vi säger bon voyage, kör försiktigt, Marcus och de andra, och ses snart. Du, nu blir det allvarligt här då. Johan Abrahamsson, ordförande i Moderaterna i Västra Götaland, har delat rasistiskt och sexistiskt material i privata chattar, kunde man läsa bland annat på GP igår. Det här är något som P4 Skaraborg var först att rapportera om. Han, Johan Abrahamsson, är då alltså ordförande för Moderaterna i Västra Götaland, vilket är landets största förbund, och han är kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.
Högt uppsatt helt enkelt.
Ja, och det är alltså bilder och som han delat i privata chattar som GP har tagit del av. Vad är det då för innehåll som han har delat? Jo, här jag har faktiskt några exempel här då. Det är lite triggervarningar nu. För att det är grova grejer här. Så här. Bland annat står det på en bild då så här: skillnaden på mygg och kvinnor. Kvinnor får suga färdigt innan hon får en snärt i rumpan. Det är inte, en till här då. Det är inte bara Rysslands folk som har svin som ledare. Även Centerpartiet 2022 satsar på valfläsk.
Ja. Någon sorts ordvits då, eller?
Ja, den flög mig lite över huvudet, men den känns ju inte så heller.
Nej, nej.
Ja, precis. Och sen ett exempel till, och här kommer det då en triggervarning för er. Den är väldigt grov, den här. På en N-ordet, svart som natten, biter inte tvål och vatten, men i Philips lampors sken strax han verkar vit och ren.
Ja,
det... ja, jag gjorde en liten censur där. Jag bytte ut ett ord, jag tror ni förstår vilket.
Det här var då bilder på något sätt som har skickat
med text eller... till. Ja. Liksom tillhörande, som skämtteckningar eller liksom bilder på
någon sorts karikatyr.
Ja, den här sista var en karikatyr av en liksom en ett barn typ. Ja. Alltså verkligen. Ja, ja.
Och de här har han då skickat.
Ja, i privata chattar. Ja, och vad säger då Johan Abrahamsson om det här? Jo, han säger så här till P4 Skaraborg.
Här sitter du med 12 stycken bilder. Ja, du kan kanske hitta 100 till. Men det här är min humor och jag står för den.
Mm. Det här är min humor och jag står för den. Och du kan säkert hitta 100 till.
Ja, det kändes spontant liksom, om man blir påkommen med att ha rasistiska bilder, att man säger att det finns... skulle kunna finnas fler.
Nej, just det. Det här är bara toppen av isberget, säger han inte. Men han säger, ja, det, ja du hittar 12, du skulle säkert kunna hitta till.
Och det är hans humor.
Och det är hans humor. Mm, det är, han får stå för det, eller han har gjort det då i alla fall. Men sen lite senare efter den här intervjun med P4 Skaraborg så skrev han på Facebook så här. Det finns självklart de som anser denna typ av humor grov och omdömeslös och att man inte ska dela vidare bilder som förekommer på Facebook. Det fattar jag och jag önskar att jag hade kunnat göra det ogjort. Jag förstår att skämten är olämpliga.
Mm.
Där så hade han ändrat sig lite, va? Ja. Från det, liksom, intervjun med P4.
Det lät inte som att han stod för det längre utåt sett i alla fall.
Nej, han kommenterar inte vidare. Det fortsatte i hans humor. Men ja, det får vi väl... ja, det vet vi inte. Har du kommit några reaktioner internt i Moderaterna, tror du, på detta?
Skulle man kunna tänka sig.
Ja, det skulle man kunna tänka sig. Det har kommit lite grann. Vi har pratat med Karin Julin, bland annat partisekreterare hos Moderaterna, och säger till oss på GP att Johan Abrahamsson har själv konstaterat att det är olämpliga och omdömeslösa bilder, att han inte borde ha delat dem och att han önskar att han inte och att han har gjort det ogjort. Mm. Det är bra och jag delar den bedömningen.
Ja.
Mm. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, också moderat, säger till TT att Johan har själv konstaterat att det är oerhört olämpligt och han har själv önskat att det var ogjort. Jag kan bara dela den uppfattningen.
Mm.
Ja, jo, det kan man ju förstå. Så säger hon också. Hon säger också...
Men har det blivit några repressalier?
Nej. Hon säger också då att, till TT att hon kan inte ta ställning till om Johan Abrahamsson kan sitta kvar som ordförande för Moderaterna i Västra Götaland.
Ja.
Så att där har det inte... Det har inte liksom, vi får väl se, helt enkelt. Det kan inte jag bedöma just nu, säger hon. Jag kan konstatera att det här är väldigt, väldigt olämpligt, säger hon då till TT. Vi på GP har också sökt Johan Abrahamsson för en kommentar.
Det är jag.
Ja, då ska vi se. Då ska vi ha ett nyhetssvep av Isabella Persson som var framme här och hjälpte mig med alla de olika ljuden och som också var på plats på skeppet på Sibergstorget igår. God morgon, Isabella.
God morgon.
Du ska få en mikrofon, vi vana trogna. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Jag hade det väldigt trevligt igår.
Mm.
Men det blev väldigt lyckat. Det känns som att folk tyckte det var kul där även i publiken.
Mm.
När var du hemma?
Nej, men inte så sent. Alltså, jag var hemma 9:30 eller någonting.
Jaha.
Så jag har sovit gott. Det är ingen fara med mig.
Nej, det var ju skönt att
höra. Sen så blev jag väldigt förvånad i morse när det var snö,
ja,
överallt.
Ja, det har vi ju inte pratat om. Det var ju väldigt... Det kan vi ta lite. Men nu så tar vi väl lite nyheter i korthet, va?
Ja, så gör vi. Mm. Två personer saknas efter en villabrand i Kungsbacka. Det var sent igår kväll som SOS larmades om en explosion. Men väl på plats konstaterade räddningstjänsten att det var en övertänd villa där man redan nu tror att själva branden orsakat explosionen och inte tvärtom. Två personer från hemtjänsten har förts till sjukhus med brännskador, men de två skrivna på adressen är alltså fortsatt saknade. Vad som orsakat branden är i nuläget oklart. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand och försöker nu få tag på vittnesuppgifter. Hamas förslag på en 135 dagar lång vapenvila avvisas av Israels president Benjamin Netanyahu. Han säger att alla förslag som fortfarande ger Hamas någon form av makt i Gaza är helt uteslutet. Istället säger han att Israel är på väg mot en totalseger och att det just nu inte finns någon annan lösning. USAs utrikesminister Anthony Blinken, som igår var på plats i Israel, anser ändå att det fortfarande är möjligt med en vapenvila, och idag kommer en ny förhandlingsrunda att inledas i Kairo enligt källor till AFP. Norge går emot strömmen och ger 275 miljoner till FNs Palestina-organ UNRWA. Flera länder, och däribland Sverige, har pausat sitt stöd till organisationen sedan Israel anklagat anställda för att ha varit inblandade i Hamas terrorattack den 7 oktober. Norges utrikesminister Espen Barth Eide säger till VG att det är viktigt att snabbt få stöd på plats nu, just på grund av att flera länder dragit in sitt stöd.
Ja, fler nyheter från kriget mellan Israel och Hamas fick vi där. Och
ja,
ja,
så är det.
Det fortsätter. 4 månader igår kan man lyssna på gårdagens program om man vill ha mer om det också, om man har missat, med Isabel Kirenbäck. Snö, ja.
Ja.
Du pulsade hit.
Ja, jag gjorde det. Det var, men det, framförallt så var jag bara helt oinställd, är inte ens ett ord, men jag var helt förvånad över det. Jag hade inte ens en tanke på att det skulle kunna vara snö.
Ja, man är...
Hade du en tanke, Andreas, på att det kunde vara snö?
Nej, mer en tanke att när jag väl såg snön så insåg jag, just fan, det är ju februari.
Exakt, jag är liksom mentalt redan i april.
Ja. Ja,
alltså jag är redo för värmen, solen, vårjackan.
Vi hade en liten gissning hemma hos oss här om veckan, hur många till såna här snösmockor.
Ja.
Vi har, och jag sa 3.
Ja, men det tror jag nog.
Så nu har vi en nere och så har vi 2 kvar efter den här. Så att,
ja, men det känns som
håll
att...
Håll i er, det kommer bli mer snö.
I eftermiddag väntas nya snöbyar redan dra in över västkusten, skriver vi här på GP. Mm.
Men det är samma snösmocka, alltså 2 efter.
Det räknas inte som en ny helt
enkelt. Nej, det gör det inte. Nej. Nej.
Och sen kan jag väl också säga då att om man ska ut och åka nu på morgonen så kan det väl vara bra att ha lite koll på sin... där man, sin kollektivtrafik, Västtrafik har koll på appen där och så, för att det är flera hållplatser som dragits in och det är förseningar och sådär, framförallt på busslinjer. Ju mer liksom snön smälter och plogas bort så kommer det bli lättare, men det kan ändå vara bra lite kik där.
Gå inte i sneakers heller, det gjorde jag hit.
Nej. Håll koll på appen Västtrafik, gå inte i sneakers. Det så, vad säger vi då?
Tar vi inte jackan?
Ja, precis.
Ja, bra, 3 bra tips.
Så säger vi så. Då är det du.
Då är det jag, och vi ska prata om den enorma skandalen som har skakat om egentligen hockeyvärlden. Mm. Framförallt kanske nordamerikansk hockey, men eftersom NHL också är väldigt populärt i Sverige och det finns många svenskar där, så har det ju blivit ett stort intresse även i Sverige för det här.
Och vet du vad? Jag har ju sett den här nyheten. Den kom ju här, vi skrev om det, du skrev om den för ett par dagar sedan här. Och jag tänkte... Vet du vad, jag vet ju om att Andreas ska vara med på torsdag, så jag ska spara den här. Jag ska inte läsa den, för det var lockande.
Ja, det är ju en lång och ganska snårig och mörk historia som egentligen fick ett nytt kapitel nu i måndags då. Därav skrev jag då det här dokumentet som man kan hitta på gp.se. För i måndags då så höll ju polisen i London, i Ontario, alltså den kanadensiska staden London, en presskonferens där man helt enkelt bekräftade då att 5 hockeystjärnor, varav 4 från NHL, Carter Hart, Dylan Dubé, Cal Foot, Michael McLeod och Alex Formanton då, anklagas för en åtalas för en gruppvåldtäkt helt enkelt. Misstänkt gruppvåldtäkt som ska ha skett 2018. Så jag tänkte, det här det fick ett nytt kapitel nu i måndags, men det är en ganska lång och skandalkantad historia som jag tänkte vi faktiskt kan gå igenom här, för det är liksom Det har hänt mycket kring det här. Och för allmänheten, vi kan väl börja med att för allmänheten blev ju det här då känt sommaren 2022. Tidig sommar 2022.
Så två år sedan då.
För två år sedan när den stämningsansökan lämnades in. Men det är egentligen då 2018 som hela den här historien började. Det har varit en lång och utdragen process.
Okay.
Och 2018 då så hade ju Kanadas juniorlandslag vunnit guld i JVM 2018.
JVM som vi har lärt oss är stort.
Som är stort
efter att vi hade det här nu nyligen. Här.
I Kanada är ju då de här juniorerna är ju redan där stjärnor. Liksom. De är ju, många av dem ska spela i NHL och liknande. Så de vann JVM-guld 2018, vilket de skulle fira i London då, i Ontario, strax utanför Toronto ligger det. Och det här var då under sommaren som ett evenemang arrangerades då utav Hockey Canada, vilket är deras hockeyförbund helt enkelt. Väl under den här festen ska då flera spelare eller efter festen i anslutning till evenemanget ska då flera personer spelare gått till en bar där man då mötte en kvinna som man senare ska ha bjudit på alkohol och som då enligt sin stämningsansökan ska vi ha klart för oss, det här är inte prövat i rätten än. Men enligt stämningsansökan då ska hon ha blivit väldigt berusad och separerad från sina vänner. Hon ska då efter det följt med en spelare upp på hotellrummet, och efter att de har då inlett en sexuell handling så ska den här spelaren sedan bjudit in ytterligare 7 spelare in på rummet. Därefter då ska flera spelare, enligt kvinnan, begått sexuella övergrepp mot henne. Och i stämningsansökan står det: vid flera tillfällen grät hon och försökte lämna rummet, men blev beordrad, manipulerad och skrämd till att stanna kvar. Och inte långt efter händelsen då valde då kvinnan att gå till polisen. Vi är då 2018 här, valde hon att gå till polisen och anmäla det hela. Och då undrar man ju då, hur kom det sig att det här kom fram 2022?
Ja, det är ju, när det hela skedde 2018, 4 år senare.
4 år senare kom det här fram. Och det är då på grund av att polisen, vilket de sedan har fått väldigt mycket frågor om, vi ska återkomma till det, valde att lägga ner utredningen efter mindre än ett år. De ansåg att det inte egentligen fanns någonting att väcka åtal kring. Då spolar vi fram då egentligen 3 år till 2022 då, då det här blev känt för allmänheten. Och det var ju då som det började komma fram, och det var då också skandalen fick en helt ny fart. För det var 2022 som TSN då, kanadensisk sportkanal, deras reporter Rick Westhead kunde avslöja att hon hade lämnat in den här stämningsansökan. Det gjorde hon gjorde 2022 igen. 2018 anmälde hon det. 2022 lämnade hon in en stämningsansökan mot förbundet och COL, vilket är juniorligan. Eftersom många av de här spelade juniorhockey. Men då kom då TSNs avslöjande att de hade kommit överens om en förlikning. Så hon tog aldrig till någon sorts domstol, utan det hela ledde till att hon la ner i utbyte mot en, enligt då TSN ska det ha rört sig om 20 miljoner för att välja att liksom inte ta hela till någon rättslig process. Och det var då 2022 som det här kom fram, och det är då som, och då ska vi komma ihåg att när det här kommer fram, när TSN rapporterar om att en misstänkt grupp har det, och spelar också flera av det här junior-VM-laget. Vid det här tidpunkten vet man inte vilka det är som är misstänkta. Många av de här är prominenta hockeyspelare i NHL.
Jo, för det har ju gått tid, De var ju stjärnor, ungdomsstjärnor, och nu är de vuxna.
De var stjärnor redan då. 4 år senare, fler utav dem. Så kan man ju, alla kunde se vilka man kunde se hela truppen. Och det börjar liksom undras, vilka är det här? Är det här några NHL-spelare, eller är det, vilka är det som är misstänkta? Och här tar ju då skandalen ny fart. För när TSN rapporterar om det och det blir känt för allmänheten, då kommer det ju helt plötsligt inte, det kommer ju inte försvinna. Folk kommer ju vilja ha svar.
Såklart.
Och det här leder till att det också att en ny misstänkt våldtäkt ska vi nämna, som fortfarande utreds, också blossar upp, och det ska röra JVM-laget 2003. Bubblar upp en ny misstänkt gruppvåldtäkt
2003.
Och då är det ju väldigt länge sedan, och den här blossar upp, och det här leder då till slut till att Kanadas parlament väljer att agera och fråga vad är det som försiggår i hockeyförbundet egentligen? Varför dyker såna här grejer upp? Så Kanadas parlament väljer då 2022 under sommaren att helt enkelt ha en utfrågning med förbundet. Mm. Och under den kommer då fram, kommer då, får då den här skandalen en helt ny proportion. Mm. Då det visar sig att förbundet sedan 1989,
oj, nu är vi ännu längre tillbaka,
har betalat ut cirka 70 miljoner kronor i förlikningspengar för att helt enkelt slippa få såna här anklagelser prövade i rätten.
En gång till, hur mycket pengar var det?
70 miljoner.
70 miljoner svenska kronor sedan 1989.
Sedan 1989.
Ja, det är ju väldigt mycket pengar.
Det här leder ju till, det här blir ju en superskandal.
Hur många fall har vi det?
Ja, det hade vi, men nu har inte det, jag ska inte gissa.
Man kan läsa det i ditt dokument som du har skrivit på GP.
Det kan man göra. Men i vilket fall som helst leder det här blir ju en enorm skandal. Hockey är liksom nationalsporten i Kanada. Alla mer eller mindre är hockeyintresserade i det här landet, och helt plötsligt visar sig att förbundet på något sätt har tagit pengar som dessutom kom från en fond där, som finansieras utav medlemmar. Från den fonden har man plockat pengarna för att betala
okay.
det här.
Ja, alltså det,
Vilket leder till att sponsorer bryter samarbetet, och Kanadas premiärminister Justin Trudeau riktade skarp kritik mot förbundet.
I can understand why so many parents, why so many Canadians who take such pride in our national winter sport are absolutely disgusted by what's going on, and certainly as a government we will continue to be unequivocal in our condemnation of what we're learning and mostly in our demands that things change significantly.
Ja, det var Justin Trudeau då. Och det här kom då också efter att
vi har också fått här 21 personer.
Precis, just det. 21 personer var som de här 70 miljoner kronorna delades ut till sedan 1989. Justin Trudeau då riktade skarp kritik mot förbundet, som dessutom vägrade avgå. Scott Smith, högsta ledaren i hockeyförbundet, ansåg att han har att han borde få förtroende för att leda förbundet vidare. Trots då att det här kom fram så ville han inte avgå till en början. Men efter att Justin Trudeau valde att kritisera dem så här skarpt, samtidigt som till exempel då Bauer, som gör skridskor liknande, en superstor sponsor för dem, valde att bryta samarbetet, så valde hela styrelsen till slut att gå. Och samtidigt som det här då sker så väljer polisen att återuppta utredningen. Så nu får liksom hela den här storyn fart igen.
Det är liksom polisen, den som de att, valde att lägga ner 2018.
De väljer att återuppta den.
Okej.
Och se. Och i slutet av 2022 berättar man att man har anledningar att tro att 5 spelare ska ha gjort sig skyldiga till det här sexuella övergreppet. Men därefter har tiden egentligen gått fram till nu. NHL har ju haft en egen utredning, alltså National Hockey League, den stora hockeyligan. De har haft en egen utredning på grund av att man har misstänkt att, att spelarna kanske eventuellt finns i ligan.
De har spelat vidare.
De har spelat vidare. Ja. Och det här är ju en sån där, vi ska komma ihåg det nu, att ännu är ju ingen dömd fortfarande. Och det är ju en intressant situation för ligan hur de ska agera. Men de har gjort en egen utredning som dock de har varit förtegna kring utredningen. Och tiden har egentligen gått. Folk har börjat undra, kommer vi någonsin få veta, eller kommer det här lite kvävas? För NHL har kanske inte alltid varit så transparenta. Folk har varit lite rädda. Kommer ni att för ert eget bästa försöka liksom dämpa det här, eller kommer ni vilja få fram det här? Så egentligen var hela 23 en lång transportsträcka där folk undrar, kommer vi någonsin få veta? Polisen meddelar dock att de har till slut kommit fram till utredningen har gjort. Ja, de kommer presentera vad de kom fram till i utredningen. 5 år efter misstänkta våldtäkter meddelar de detta. Och då spolar vi fram till januari 2024, vilket var nyligen.
Ja.
Då helt plötsligt.
Men också spelades ett nytt JVM i hockey.
Ja,
det var ju då vi var. Liksom.
Ja, utan någon annan. Alltså,
ja, precis. Det spelades ett JVM.
Ja, precis. Det spelades JVM. Och helt plötsligt då, som en blixt från klar himmel, meddelar 4 klubbar. Philadelphia Flyers, Calgary Flames, New Jersey Devils, som hade 2 spelare, och även en klubb i Schweiz, att totalt 5 spelare väljer att lämna sina klubbar med omedelbar verkan på obestämd framtid.
Aha, okej. Okay. De valde att lämna.
Ja, enligt, precis. Enligt klubbarna då. Det var en absence of leave, vilket är ungefär tjänstledigt.
Jag tar lite tjänstledigt här nu. Ja, 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 okay. Mm.
Fem spelare, alla som var med i JVM 2018.
Mm.
Folk börjar ju sakta men säkert då koppla ihop ett och ett, samtidigt som då simultant meddelar polisen att fem spelare ska överlämna sig för att kunna åtalas.
Okej.
Okay. Mm. Folk lägger ihop ett och ett, vilket man såklart egentligen inte ska göra. Alltså, det är ofrånkomligt, men det är farligt i sådana här situationer att hoppa till slutsatser. Men ganska så snabbt så kommer också de här spelarna, som alla då har valt att bekräfta att de är åtalade.
Okay.
Däremot dementerar de att de ska ha gjort någonting. De hävdar sin oskuld, att de har inte gjort något fel. Men samtliga spelare då, Carter Hart, Dylan Dubay, Cal Foot, Michael McLeod och Alex Formenton, har då bekräftat att de åtalas. Och då kommer vi då till den här presskonferensen som skedde i måndags.
Ja.
En lång recap, ja, men vet att den liksom, när vi är liksom
en sväng runt Vancouver, kanadensiska västkusten, ja, runt, och nu är vi tillbaka.
Ja, men precis, för att komma fram då till vad som hände nu i måndags och vad som komma skall här. Polisen höll då en presskonferens som egentligen mer eller mindre bekräftade alla de här uppgifterna. De gick inte in på detaljer vad åtalet, eftersom det nu ska prövas i rätten, så gick de inte in på några detaljer vad, nej, som ska ha hänt eller liknande. Men däremot så meddelade man då att de här spelarna åtalas, varav en åtal på två punkter då man enligt citat i hjälp någon annan att begå ett brott.
Mm-hmm.
Så en spelare åtalas på två punkter. Stora samtalsämnet var dock, och det var det som vi pratade om innan, är att det nu har gått 6 år.
Mm.
Det har gått 6 år sedan den här misstänkta våldtäkten, och först nu väcks åtal mot de här spelarna som är misstänkta, vilket polischef Tai Trong valde att adressera.
I want to extend on behalf of the London Police Service my sincerest apology to the victim, to her family, for the amount of time that it has taken to reach this point.
Det är ganska ovanligt. Jag har sett hur många polispresskonferenser som helst, men det känns inte så vanligt att polisen kollar in i kameran, för det gör den här. Och
det hör man nästan att han gör. Ja. Ja. Nej, han ber ju offret och offrets familj om ursäkt.
Mm. Det här har ju varit ett, som sagt, en långdragen process och nästan ett uppe, alltså så här, kan inte ens föreställa mig hur det har varit för den här kvinnan och liksom den här processen. Men han valde helt enkelt att be om ursäkt, och det är egentligen där vi är nu. Och det här är en utdragen process som faktiskt bara har börjat. Trots att det har gått 6 år Rick Westhead, TSN:s reporter, har pratat med flera experter. Det är han, Rick Westhead, är han som har rapporterat om det här, framförallt i Kanada. Och han, enligt de experter han pratat med, så väntas alltså en rättegång dra igång först 2026.
Oj, ja.
Alltså 2 år bort, 8 år efter.
8 år efter första anmälan där.
Och då är de stora frågorna, vad händer nu?
Mm.
Flera av de här spelarna tillhör NHL-klubbar i detta nu.
Men är på tjänstledighet.
De är på tjänstledighet, och däremot ska tilläggas att alla de här spelarna har kontrakt som går ur den här säsongen, ut efter den här säsongen. Så ingen har ett kontrakt, och enligt då Gary Bettman, högsta NHL-kommissionären, så skulle han bli högst förvånad om de här spelarna återvänder till NHL. Så av allt att döma har de spelat klart i världens bästa hockeyliga. Samtidigt så har Kanadas hockeyförbund stängt av alla spelare från 2018. Alltså även de som inte är misstänkta nu har stängt av från att spela i landslag eller dylikt. Så de får inte vara med i några sammanhang oavsett deras skuld just nu. Och detta är väl för att sätta press på dem och medverka.
Mm.
Men det hänger ju fortfarande en fråga, en annan fråga i luften är ju att hon i stämningsansökan står ju 8 spelare.
Ja, just det.
5 åtalas, och det har de fått frågor om också. Just nu hävdar polisen att de har skäl att åtala 5 personer. Men enligt kvinnan skulle det funnits 3 till.
Ja.
Vilket också vi kommer bli intressant att ta reda på vart det tar vägen. Men det kommer bli en lång utdragen process.
Ja, det känns också som att kanadenska ishockeyförbundet kanske har ett litet värdegrundsarbete att göra.
Sannoliken
från 89 och framåt.
Ja, nu har ju då hela den styrelsen avgått. Men Ja, det var ett nytt kapitel helt enkelt i en otroligt mörk och lång historia som tyvärr inte ens är nära slutet i nuläget.
Spännande. Du, nu ska vi ta in alldeles strax här till Andreas. Så ska vi be oss till vårt södra grannland, Tyskland. Lite grann.
Är de grannland till oss, ja?
Ja, med vatten. Det kan man, ja, det kan man väl räkna.
Ja.
Men ja, vi ska snacka Tyskland och vi ska snacka, knark. Häng kvar. Vi är strax tillbaka. Ja, när jag tänker på Tyskland så tänker jag på ordning och reda, öl och vuxna män i kortbyxor. Men nu kanske det kommer att ändras. För i vårt södra grannland då håller det på att ske en liberalisering av narkotikapolitiken. Eller i alla fall cannabispolitiken. För snart kommer man kunna röka marijuana lagligt i Tyskland. Eller hur är det egentligen? Med oss för att ge oss förståelse är GP:s utrikesreporter Andreas Granat. Välkommen Andreas och god morgon.
God morgon, tack så mycket.
Hur står det till?
Ja, men det är bra. Det gick lite tidigare idag, men det känns helt okej.
Du kom hit med snö...
Ja.
Mod. Blev du också lite chockad?
Ja, verkligen.
Ja. Ja, alla har ju blivit chockade denna morgon.
Ja, men det är härligt.
Men ska vi dyka rätt in i det så att säga. Vad är det som händer i Tyskland? Ska de legalisera cannabis?
Ja, men det är precis det de ska göra. Det här var ju ett vallöfte i det senaste valet när den nya regeringen då vann. Tidigare så hade de en sån här stora koalitioner med konservativa kristdemokratiska CDU. De var ju inte riktigt sugna på det här.
Angela Merkel var inte... liberalt inställd till knark.
Jag vågar inte svara för henne.
Nej, men symboliskt kanske i alla fall.
Precis, men nu är det ju liberaler, miljöpartister kan man säga och socialdemokrater. Och framförallt miljöpartisterna och liberalerna har ju varit sugna på det här. Så det var ett vallöfte och man la fram ett förslag liksom hur det här skulle kunna se ut redan i november förra året. Men det är först nu som man efter lite tjafs inom partierna har kunnat enas om detaljerna. Så nu ska det snart röstas om det i förbundsdagen. Och den 1 april redan så ska lagen träda i kraft, är det tänkt.
Oj, jag och Carl snackade ju i inledningen av här nyhetsshowen att Tyskland känns som ett land där man, om någon hade sagt till mig har de legaliserat cannabis redan? Så skulle jag kunna svara, så skulle ena sidan säga ja, men det har de såklart gjort. Men andra sidan skulle också säga det känns inte som Tyskland skulle ha legaliserat det.
Är det här... Du tänker liksom tubsockar i Birkenstock-toffler och ja, men
ja, men man tänker att de är lite liberala men också ganska ändå tvist är ganska konservativa.
Ja, ganska konservativa får man säga. Sen är det stora skillnader så i landet. Man kan inte riktigt jämföra Berlin med resten av Tyskland till exempel.
Nej.
Har man varit i Berlin har man kanske sett hur folk röker cannabis på gatan och polisen bara rullar förbi. Man inte bryr sig. Men samtidigt så går de rätt hårt åt handeln. Liksom. Alltså langarna i parkerna till exempel försöker de slå till mot ganska ofta. Så nej, men det finns ju både och där och det är ju ganska intressant på det sättet hur landet ser ut.
Ja, men, och var kommer man ifrån för lite kontext då eller så här förståelse för hur har det sett ut eller hur ser det ut idag?
Ja, men man har den här förbudspolitiken liksom och att man med juridiken och straffrätten försöker stävja bruket, framförallt bland unga då liksom, och slå till mot svartmarknaden. Det här har inte riktigt funkat tycker man. Nej. Och inte ens polisen tycker att det riktigt har varit bra. För att det blir väldigt mycket arbete för väldigt lite resultat i slutändan då. Och det är det man nu försöker ändra på, att den här legaliseringen vill man ju ska slå bort svarta marknaden. Det är i alla fall tanken. Det råder lite delade meningar om man kommer lyckas med det eller inte. Och samtidigt ha ett bra ungdomsskydd.
För det är liksom, är det att komma åt kriminalitet eller är det det som är anledningen bakom?
Ja, det är en stor selling point i alla fall för regeringen. Sen så är det väl lite så att framförallt de liberalerna har ju sagt att det här är en anpassning till hur verkligheten ser ut i samhället. Att cannabis har ökat mycket och varit vanligt i Tyskland ganska länge. Men år för år har konsumtionen ökat i de undersökningar som har gjorts. Och det, till skillnad från andra droger som inte har ökat, som har stått still, så har cannabis liksom fortsatt växa.
Så man, på ett sätt kan man säga det som att det har skett en liberalisering av tyskarnas syn på cannabis, kanske organiskt, och så nu hänger politikerna med, eller ska man, hur ska man
ja,
tolka det?
Ja, det är ju ganska splittrat fortfarande. Det görs ju opinionsundersökningar också som kollar på vad tycker tyskarna liksom. Och där kunde man se i slutet av förra året under hösten så visade en undersökning att det var 47% som tyckte att det var bra med en legalisering, 47% som tyckte det var dåligt.
Oj.
Och sen resten då hade väl ingen riktig åsikt då. Men man kan se trendlinjerna där att för bara ett par år sedan så var det färre som tyckte att det var en bra idé.
Mm.
Men nu har de liksom kommit ikapp, så nu är det lika många som ungefär som tycker att det är bra och dåligt.
Ja. Och nu finns det då politisk majoritet i förbundsriksdagen, heter det va?
Ja, förbundsdagen.
Förbundsdagen.
Ja, precis.
Hur ska det här gå till då? Vad händer nu?
Ja, det som händer nu är väl att de först och främst ska rösta om det. Och det finns ett par politiker från Socialdemokraterna framförallt i förbundsdagen som har sagt, jag tänker inte stötta det här för jag tycker det är skit. Men de har ändå en så pass stor majoritet att vi tror det ska mycket till för att det här ska liksom falla på målsnöret. Och i så fall, så om det inte gör det och röstas igenom, då blir det ju verklighet 1 april. Och då får man efter att cannabis har stryks från listan över förbjudna preparat, så får man i sitt hem odla 3 plantor per person, per vuxen person. Och man får också då inneha i hemmet innehav upp till 50 gram. Har man mer än så, från 60 gram tror jag det är straffbart, så att det finns liksom regler även kring det här då. Ute på stan så får man ha med sig 25 gram på sig liksom.
25 gram, så hälften. Man har 50 gram, man har sådana 3 planter som ger en 50 gram, och sen får man ha hälften med sig.
Med sig hälften hem.
Eller det är ganska mycket också, 25 gram.
Men det känns också som att det är ganska svårt. Det känns som att det är lite, alltså de vill väl säkert komma åt dem som går med hur mycket som helst, men det känns som att 25 gram, det är så, du kommer ju kunna se, känns som om någon, han har nog 70 gram i fickan.
Nej, precis. Och det, jag ska bara säga också att sen i juli så kommer ju nästa steg då, det är att man kan grunda odlarföreningar, kan man säga, klubbar, där man tillsammans då gemensamt får odla och dela ut cannabis till medlemmarna. Det får finnas max 500 medlemmar i varje klubb, och då får man få ut högst 25 gram i ett svep och högst 50 gram under en månadstid. Så det finns liksom regler för hur mycket man kan få med sig därifrån. Man får heller inte röka på klubben, så du måste få med det därifrån liksom.
Okej, okay. Och då är det, ja, då är det 50, vad sa du, 25 gram vid varje tillfälle, max 50 gram i månaden, och sen får du inte ha mer.
Nej, ja, du hemma. Får odla hemma då.
Alltså, får odla 50 liksom gram hemma, sen köpa 25 gram två gånger i veckan.
Nu vågar inte jag säga exakt hur juridiken kommer funka, men jag skulle gissa.
Det känns lite som ett tyskt sätt att legalisera det på.
Eller
att
hur? Ska ja, det känns överlag ganska, eller så här, ja, men hur de här föreningarna då, kommer de hålla butiker? Så har man sett på TV från USA, Colorado och Kalifornien, dispensaries.
Precis.
Som är som apotek. Kommer de ha, eller kommer det vara liksom klubbstugor eller?
Nej, alltså det var ju tanken från början lite att man också skulle ha någon form av kommersiell handel liksom, och det fanns så här hampaföretag som bara såg sin chans där och la ut koncept på, nu ska vi ha våra haschcaféer här liksom, och hade långt gångna planer. Det kommer inte bli så nu till en början i alla fall, men i ett steg två någon gång i framtiden, då planerar man att testa kommersiell försäljning i ett par olika modellkommuner kan man säga, som ska få testa det här då, och allting ska utvärderas under tiden. Men det som du sa där, att det är svårt att kontrollera det här, hur mycket man har med sig och sådär, det är ju också en av de stora kritikpunkterna från till exempel polisen. Domarförbundet i Tyskland har också kritiserat legaliseringen för det här. För att hur ska vi kunna, kan vi gå hem till folk, kolla, har ni verkligen bara 3 plantor? De här 25 grammen som du har, har du köpt dem från killen på hörnet eller har du odlat dem själv? Liksom? Det är svårt att kontrollera. Plus att det kommer bli väldigt mycket byråkrati kring det här, för alla måste dokumentera och rapportera vad de gör.
Jag har läst i en text på g.se som du skrev för ett tag sedan, och då kallades det för en monsterbyråkrati ja, kring det här. Och det, om någonting, känns ju i magen i alla fall tyskt.
Ja, det är verkligen tyskt.
Vad menas med monsterbyråkratin här då?
Ja, alltså det är nog delvis så säger man det som ett lite retoriskt slagträ sådär, att regeringen i stort vill ju minska byråkratin, för ja, den är rejäl i Tyskland. Mycket papper, inte så digitalt. Men odlar man hemma så har man dokumentationsplikt. Man måste berätta vad man håller på med. Alla de här klubbarna som det säkert kommer bli en hel del av, de måste också utse personer som ska kontrollera ungdomsskyddet, liksom preventionsombudsmän kan man säga. Och allt detta, det kommer säkert bli en del rättsfall också när det ska prövas vad är det som verkligen...
Det är prejudicerande rättsfall och försöka få till...
Precis. Och polisen kommer ju också ha svårt att faktiskt genomföra kontroller och se till att det här efterlevs. Ja. För de resurserna har man inte, tycker man själva då.
Vad finns det mer från kritiker? Finns det poliser? Finns det liksom medicinsk kritik? Man kan ju föreställa sig hur det skulle låta i Sverige om man kom med ett sånt här förslag.
Ja, precis. Ja, men det finns ju vissa som är kritiska till åldersgränsen då, från 18. Mm. I de här klubbarna så är man under 21, då får man ta ut mindre mängd cannabis. Och det måste också, kan man ju nämna, att det måste... cannabisen som man odlar får ha högst 10% THC. Okay, alltså det finns en sån gräns för, och det här ska också kontrolleras och ännu mer byråkrati.
Och THC är den här aktiva substansen då, eller?
Precis, den som gör det gott så att säga, om man nu tycker det.
Ja, om man nu tycker det, och som också då kan leda till liksom skador och liksom psykiska problem. Och
därför tycker vissa man ska inte få röka förrän man är 25, då man liksom har utvecklats klart. Då. Det är en bit av kritiken. Det finns läkarförbund som tycker att det här kommer leda till ökade skador i samhället. Det menar ju då hälsopolitiken, det är hälsoministern Karl Lauterbach som har drivit på det här från regeringens sida. De tror ju tvärtom att det här kommer vara bra för folkhälsan och ungdomsskyddet, att man kommer ha mer kontroll.
Pratar man också om skatteintäkter som ska riktas mot olika insatser? För det har man ju hört som ett argument, att man ska kunna få kontroll på pengar i USA till exempel. Så det ju...
Precis, ja, det kommer bli en intäkt för staten såklart, för att det blir moms dels på de här produkterna.
Har du momssatsen i huvudet?
Det har jag inte. Och någon form av cannabisskatt. Jag vet inte exakt hur det här ska funka, för det är ju inte handel på så sätt, men det kanske är att de här föreningarna kanske måste betala någonting till exempel.
Men kommer man kunna, om man åker till, kommer det bli liksom turism, tror man? Nu är det ju ganska många länder i Europa som har legaliserat, men kommer turister kunna åka till Tyskland och röka gräs?
Nej, det är inte det man vill i alla fall. För det finns ju inte som i Nederländerna att man kan gå in i en coffee shop och köpa liksom, utan det är det här för eget bruk egentligen som de legaliserar. Och Nederländerna ser man snarare som ett avskräckande exempel, har hälsoministern sagt, att vi behöver inte vara rädda för den här sortens turism, har han explicit sagt liksom. Och det krävs ju dels att man antingen odlar hemma då, eller att man är medlem i en sån här förening, och det tror jag kanske inte att man kan vara om man inte bor där.
Just det. Nej. Okej, så det, ja, precis. Men kommer man få röka offentligt, eller hur ser det ut på det då? Kommer
det får man.
Lukta gräs över hela Berlin nu?
Det gör det väl redan, på säga. Men det får man, men det finns ju också här lite tyska undantag. Bland annat får man inte röka inom en viss radie från skolor, lekplatser, förskolor, ungdomsinrättningar. Och på gågator så är det förbjudet mellan 7 på morgonen och 8 på kvällen.
En monsterbyråkrati var det någon som sa.
Ja, precis.
Ja, det känns som att det ska hållas reda på en ett och annat.
Det känns lite som att om Sverige skulle legalisera så skulle de titta på hur Tyskland gör. Det känns som att lite den här byråkratigrejen skulle locka.
Ja, kanske. Eller så skulle man göra den här att man är bäst i klassen, så liberaliserar man det bara satan.
Ja, ja kanske.
Man vet aldrig.
Men det är också här lite olika, för det är olika, det är en federal stat.
Ja, just det.
Så det finns olika förbundsländer som heter, som ju kan ha rätt mycket självbestämmande rätt. Och Bayern till exempel, där är det ju kanske mer konservativt. Där styr systerpartiet till Angela Merkels CDU, alltså CSU, som är kanske ännu mer konservativt och lite till höger om CDU. Och de har sagt att vi kommer att tolka den här lagen väldigt restriktivt och helst ska det inte rökas alls här.
Mm.
Så de är emot det här.
Men det kommer legaliseras över hela Tyskland, men de får tolka lagarna lite.
Ja, precis.
Ja, just det.
För det finns ju då domstolar i de olika förbundsländerna och polisen är också i de olika förbundsländerna.
Ja, spännande. Det är ju ett fotbolls-EM till exempel till sommaren i Tyskland just. Får vi se då kanske den här liksom...
Många med dubbla medborgarskap som kommer gå med i sån här
kanske förening, det. Kanske det. Vi får väl se. Det kommer prövas lite den här tyska cannabisbyråkratin. Men lite avslut. Har det här väckt några reaktioner liksom från grannländer, EU? Det är ändå väl EUs folkrikaste land vi pratar om.
Ja, och det är ju kanske det också den mest långtgående legaliseringen så här, som finns. Och EU har ju inga sådana här beslut själva. Och jag tror många tittar liksom på Tyskland hur det ska gå nu. Menar, i Tjeckien så har man ju liksom tolererat cannabiskonsumtion under ganska lång tid. Och det finns ganska vaga regler, så det här blir någon form av test av hur en sån här legalisering skulle kunna fungera i Europa.
Jag tycker det är fascinerande. Det känns som, ibland när jag tänker på legaliseringen så känns det som att det nästan är som när man kollar på så här gamla kartor över typ stora slag, hur det liksom blir, hur något land tar över mer och mer. Det känns som att cannabisen liksom vecklar sig ut över stora delar av världskartan, men det känns som att Sverige fortfarande är ganska... Alltså, det är ju väldigt mycket legalisering. Det sveper ju in över nästan.
Jo, så kan man ju... Jag tror kanske inte att Sveriges regering liksom jublar över det här. De har ju inte gett uttryck för någon form av liberaliserad narkotikapolitik i alla fall. Nej, vi får väl se. Och det här, det var, vilka datum var det här nu då som gällde?
1 april och 1 juli.
Ja, får vi se hur det går för Tyskland med detta. Tack så mycket Andreas Granat för att du kom hit och hjälpte oss med detta.
Tack själva.
Då är vi tillbaka. Vi ska snart be oss in i bakvagnen här. Men jag har en liten uppdateringsnyhet kan man väl säga. I tisdags när jag sände med Linnea så pratade hon om att det var en nypremiär för civila kontrollanter hos Västtrafik.
Just det. Det är nu, ja.
Jag vet ju från Slack att du åker buss till jobbet.
Ja, som jag åker buss.
Har du sett några civila kontrollanter?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har dock varit vaksam. Jag har ju månadskort.
Ja, menad.
Men jag sitter och tittar för jag är ändå lite nyfiken. Så här, är den där gamle farbror, är det någon civilare som kommer in här och ska liksom sätta dit alla här?
Ja,
jag tycker också, jag spärrar ju alltid upp öronen lite när man hör att det är en kontroll som har gått fel, alltså det är någon som åker fast. Ja. Jag tycker alltid det är lite spännande att sitta och lyssna på vad som sägs.
Jo, så...
Så det är spännande tider tycker jag.
Spännande tider, ja. Men Linnea i alla fall, hon rapporterade ju då om att vår kollega på GP, Olle Råde, gett sig ut på stan i måndags då och iakttagit hur det gick den här första dagen med de civila kontrollanter. Första nylanseringen, ja. Jag minns.
Du minns, ja.
När det fanns civila kontrollanter förra gången.
Det var nog innan min tid i stan faktiskt.
Det var det nog alldeles säkert.
För när var det här?
Ja, jag vet inte. Jag vet att det fanns när jag var liksom liten och typ i tonåren.
Ja, då bodde
bodde inte du här.
Nej, verkligen inte.
Men då gick det i alla fall rätt lugnt till i den texten som Olle skrev då, som vi rapporterade om. Men det kanske var lugnet. Kanske inte före stormen, men före att det blåste till lite grann i alla fall. För i GP, på gp.se kunde jag läsa då igår rubriken Västtrafik civila kontrollanter hängs ut av aktivister.
Ja.
Det börjar blåsa, känns som att det har börjat blåsa lite i alla fall kring att det inte var så lugnt. Vad är då detta? Jo, i veckan så startade en organisation inom på vänsterkanten en hemsida där civila biljettkontrollanter hängs ut med bild.
Ja, det kan man ju se direkt att det här skulle kunna...
Ja, det här är ju då en organisation som inte är så förtjusta i att betala i kollektivtrafiken och har åsikter om hur den ska finansieras och sådär. På den här hemsidan som de skapat då kan man läsa bland annat då: ser vi en kontrollant hoppar vi av. Vi varnar våra medresenärer och skriver ut i sociala medier vad de för tillfället håller till.
Mm-hmm.
Så det är liksom lite sån
Alltså var i stan de är?
Ja, men precis. Jag sitter på femman. Det finns... här nu kommer de typ. Ja, det var så kanske inte de skrev. De kanske formulerar sig bättre än så.
Men de var, de ger heads up helt enkelt.
Ja, men precis, bland annat då. Men sen har de också då lagt ut bilder då sen den här, på den här hemsidan då, kontrollant eller bilder på civila kontrollanter.
Mm. Precis.
Hur, och så här, så inte med namn för de vet inte vad de heter, men med en bild då. Hur skulle det kännas att bli publicerad med bild på internet varje dag? Skoja. Det blir ju det är ju såklart stor skillnad.
Skulle jag däremot bli publicerad med namn eller med bild på en sajt där alla hatar mig, så hade det varit jobbigt.
Ja, precis. Det där eller i alla fall där folk gör, liksom
tycker jag gör ett dåligt jobb eller de inte vill att jag ska liksom.
I alla fall så här ser han ut.
Ja,
han som skriver om hockey och eller kontrollerar min biljett. Ja. men vad säger då Västtrafik om det här?
Mm.
Jo, de tycker ju att det är problematiskt, kan man ju tänka sig, och att de påverkar arbetsmiljön negativt för kontrollanterna, att det kan äventyra säkerhet på jobbet. Det säger Christian Land som jobbar på presstjänsten på Västtrafik. Han säger också till oss på GP att det är ett nytt fenomen det här, man tar bilder och hänger ut. Jag tycker att man ska tänka på att det här är vanliga människor som bara gör sitt jobb och blir uthängda på det här viset.
Ja, det är intressant det där. Jag funderar på, innan de var civila så såg ju alla vilka de var.
Mm.
Så funderar lite på vad skillnaden blir egentligen.
Nej, men det är väl
men det är olustigt såklart.
Och blir, ja, absolut. Liksom, absolut. Ja, men som att det är enligt då
det blir uthängd.
Men ja, Christian Lantz, att liksom, du kan ju också försämra säkerheten och arbetsmiljön för såklart. De här personerna såklart. Som arbetar. Ja. Ska säga, men är det olagligt då?
Nej, det känns som att det finns en liten gråzon här som den här sajten kan utnyttja, eller? Är min gissning?
Vi har ju då såklart pratat med polisen, eller i alla fall med deras presstalesperson Peter Adlersson, som menar att det här är inte helt lätt att avgöra.
Ja, låter som en gråzon.
Ja, precis. Han säger att det beror på vilket sammanhang bilderna publiceras och om det till exempel skrivs ut hot i...
just det, precis. Det beror på lite på hur bilden används.
Ja, men precis. Att om du skriver, och han säger på samma sätt som att det inte är olagligt att fotografera en polisman som gör sitt jobb. Om Västtrafik vill ha det prövat så får de göra en polisanmälan och så får göra en utredning, säger då polisen. Så här, du kommer väl också få prövas då kanske juridiskt. Isabella skriver också här att Västtrafik har sagt att det påverkar både uniformerade och civila och att man tycker att det är lika illa att de hänger sig ut oavsett om man har uniform eller inte. Ja. Det var också en uniformerad kontrollant som fanns förekom på just den här hemsidan. Så vi får väl se. Man kan ju i alla fall säga att det är liksom...
Har du sett någon civila?
Ja, men jag cyklar ju
nästan
alltid förutom idag.
Ja, och då såg du inga
Nej. Uniformerade? Nej, då såg jag nästan ingenting alls för det snöade så. GP har också sökt den här organisationen bakom hemsidan, men det verkar inte som att vi har fått något svar än där. Vi får väl återkomma i ämnet helt enkelt.
Det får vi verkligen göra.
Ja, det är en bra tid. Det är en bra tid, säger du till mig. Jo, Andreas, men det är en bra tid. Ja. För nu är klockan 07.59, torsdagen den 8 februari och vi glider så sakteliga in i bakvagnen. Vill du,
den bästa vagnen?
Jag vill inte rangordna de olika vagnarna.
En vagn i mängden.
Ja, en vagn helt enkelt. Vill du börja när vi snurrar in oss alldeles mycket?
För det har kommit upp en fråga. Kan det finnas liv i rymden? Då undrar man ju hela tiden.
Ja, nästan hela tiden undrar man det.
Det känns som att varannan vecka så kommer en nyhet där man ställer den frågan. Och kan det finnas liv på dödsstjärnan?
Det har jag sett i Star Wars att det finns.
Ja, det finns liv i den. Dödsstjärnan som...
Men inte den dödsstjärnan
du pratar om. Vilken Star Wars är det? Jag kan inte Star Wars.
Första.
Ja, första. Ettan. Det finns ju en rymdstation där som heter Dödsstjärnan. Mm. Men Dödsstjärnan, nu snackar vi om en av Saturnus månar som har fått namn just för att den ser lite ut som Dödsstjärnan. Och för er som inte vet hur Dödsstjärnan ser ut, så det är ju en boll. Men som är, det är liten som en liten krater i. Så ser
den kratern i mitten där den skjuter laser.
Ja,
det minns jag.
Dödsstjärnan som också har en så fruktansvärt dålig funktion att den är att hela skiten exploderar om man kommer åt en sak i mitten.
Ja, det är en luft, det är ett ventilationssystem
som inte, ja, de har inte
jag är, nu blir det i det här sammanhanget jag blir Star Wars fantasen. Det är jag inte. Kalle kan ta det här imorgon i sådana fall.
Ja, men här kan det alltså nu finnas liv på den här dödsstjärnan. Och det är efter att forskare har hört ett mystiskt ljud som vi ska lyssna på här.
Ja. Nej, det var ju...
Jo, det var rätt.
Var det?
Ja.
Jag trodde att det här var ett kallat quizljud. Förlåt. Då...
Älskar E-Type. Nej, det var
ja,
inte.
Du också. Jag bara kände så här, nu får det räcka.
Vadå?
Det var liksom hela Kalles upplägg igår inför quiz, på quizet. De som var där, de var där. Isabella skrattar här. Så jag bara, nu har jag liksom bara hamnat omgiven av true E-Type heads.
Ja, men jag hamnade i ett skov här om, häromdagen. Eller häromveckan när jag såg någon E-Type och så började jag lyssna på massa låtar.
Ja, det var därför jag missuppfattade så jag trodde att det var. Men jag fattar.
Ja, det var ett litet skämt som var I got life.
Jag var inne och sabbade lite där. Ja, men kul.
Ja, nej, men det var inte det ljudet som de hörde. Och det är inte ens ett djur. Men Mimas heter ju i alla fall den här dödsstjärnan. Den här månen då. Ja,
det ska vara ändå förtydligt att det inte är en dödsstjärna. Det är en måne det, som ser ut som.
Ja. Det är en måne som har ett 24 kilometer tjockt istäcke. Och hur mycket är då 24 kilometer, tänker du? Vart hamnar du om du åker 24 kilometer norrut? Ett quiz här.
Strömstad.
Nej, Lol hamnar du i.
Okej, nästan i Strömstad.
Eller jag vet inte, jag kollade ju inte alla. Jag kollade ju inte överallt.
Vi pratade om det här igår faktiskt. Men jag orkar inte gå in på det. Men det gjorde vi i alla fall. Och det handlade om den internationella rymdstationen. Hur långt heter den?
Just det, men det är 24 kilometer till Nol bland annat.
Ja. Och det här, är så långt tjockt istäcke.
Så tjockt istäcke är det. Det får man ändå lite... Det är ändå en hisnande känsla.
Det är jättetjockt.
Ja, under det här täcket då ska det finnas ett enormt hav. Och det är onekligen en överraskning, säger astronomen Valery Leiny, att det finns ett hav där under. Man tror inte, det ser inte ut som en måne, det ska finnas ett hav, menar han. Han säger det till The Guardian. Vattendjupet då på den här månen ska vara 72 kilometer. Och det tar 72 kilometer lite nord... Öst därifrån, ja. Hamnar du i Vårgårda eller Herrljunga någonstans där i de trakterna.
Ja, ja.
Jag vill ändå att folk ska få perspektiv.
Ja, okay, ja. Mm, ja, ja, visst. Ja. Jag är med dig.
Tänk ett så tjockt djupt hav.
Och täckt av ett till Nol tjockt istäcke.
Ja, det är så jäkla...
Ni som är väl bevandrade i liksom Sveriges geografi, ni förstår.
Ni
kan förstå Andreas prata nu. Men ni andra som kanske bor någonstans i landet, ni får bara tänka er hur långt det kan vara till Nol och till Vårgårda.
Det är helt sjukt. I sammanhanget är detta... och det här havet då är... i sammanhanget bara 25 miljoner år gammalt. Och det är just på grund av det här havet då som man tror att det eventuellt kan finnas, skulle kunna finnas ett liv. För allt detta hopkokat då skulle kunna landa i det då havet bildades när Mimas då värmdes upp av Saturnus för 25 miljoner år sedan då, och det här havet bildades. Mm. Och havet skulle kunna vara för ungt. 25 miljoner år i det här sammanhanget är inte mycket när det gäller till att skapa liv tydligen. Men enligt då Valery Leiny kan det ha utvecklats liv här eftersom varm sten har kommit i kontakt med vatten. Tydligen är det...
Ja, men det är väl en teori om livet på jordens uppkomst kanske.
Varm sten mötte vatten och på den vägen var det.
Ja, det var lite varm sten som mötte vatten. Så sitter vi här några miljoner år
senare.
Jag vet inte, jag bara kände, ringde en klocka. Lite
han säger i alla fall, ingen vet om den är för ung, men jag skulle vilja säga, varför inte?
Nu tycker jag lite svagt ändå, typ så här, så finns det liv, varför inte?
Ja. Det kan jag ju inte såklart inte svara på.
Nej.
Jag har inget jättebra motargument.
Nej, eller såhär varför? För att, ja, nej, vi vet inte.
Nej, vi vet inte. Vi får väl hoppas, det vore väl kul. Ska vi köra lite mer E-Type?
Ja, Ja!
Ja! Ja, det är en kanske topp 10 låtar i Type har gjort, skulle jag säga.
Mindre kött och salt och mer frukt och fullkorn. Mm. Jag vill inte lägga ord i mun, men det kan jag tänka mig att kanske Rickard Landberg, professor i Food and Health vid Chalmers universitet, som var här i tisdags, skulle kunna hålla med om. Han sa ju att ett av problemen med svenskars liksom kost generellt, det största, enligt datan, största problemet var att vi åt för lite fullkorn. Mm. Men det här var inte det, utan det här, det är mindre kött, salt och mer frukt och fullkorn. Det är så vi ska få ordning på svenskarnas kostvanor till 2035.
Ja, men då har vi gott om tid på oss.
Ja, men det är dags att, dags att börja i tid. Beach 2035 väntar på ingen.
Nej, jag brukar alltid tänka att om jag inte har kommit igång i februari med att träna så är det kört.
Men det här handlar ju inte om att träna.
Nej, vet,
det här handlar
om
att äta om
vi ska snacka beach.
Frukt, mindre kött, mindre salt. Och så.
Men, jo, men jag tänker med beach. Men
du vill se mucklig ut.
Ja, ja, men nu har jag ju verkligen gått om tid på mig att ställa om alltihopa. Mm,
ja, men det är i alla fall att Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram nya nationella mål för livsmedelskonsumtionen.
Mm.
Svenskens matintag idag beskrivs i ett pressmeddelande som en av de största orsakerna till ohälsa och sjukdom i Sverige.
Ja. Det kommer inte som en chock, tyvärr.
Nej, det gör det ju inte. Men något ska man ju ha ohälsa på, höll jag på att säga. Ja, lite känsla. Kul. Men nu kan ju Folkhälsomyndigheten också göra lite annat, känns som.
Mm.
Nu har vi lämnat pandemiåren bakom oss.
Ja,
nu kan man liksom börja snacka
kött och salt.
Kött och salt.
Ja.
Okej, då ska vi ta tag i kött och salt nu då, nu när vi har eller,
gillar du kött och salt?
Ja, precis.
Det
var det en fråga? Jo, jag gillar väl kött och salt som, men jag äter inte så mycket kött, men det är gott. Ann-Marie Wesley poängterar, hon säger, hon jobbar på Folkhälsomyndigheten, förlåt. Vi behöver mobilisera arbetet på det här området, hela samhället, säger hon.
Oj. Mobilisera.
Och utredare på Folkhälsomyndigheten. Ja, nej, men det är ju verkligen det, nu ska vi liksom
Nu tar vi tag i det här.
Det är i alla fall 6 delmål föreslås för att få svenskar att äta hälsosammare. Mm. För att vara på en bättre nivå 2035 vill Hälsomyndigheten och Livsmedelverket att, håll i dig nu, konsumtionen av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär ska öka med 50% från till 2035 från 2021.
Just det.
Mer
Det blir osäker på vad en baljväxt
det är. Det är bönor. Det är så kidneybönor, ja, kikärtor, sådana goda grejer.
Ja.
Är gott. Mm. Konsumtionen av fullkorn, där har vi det. Ska öka med 100% jämfört med 2010.
Ja, jäklar. Ja.
Så det är bara att liksom dubbla.
Ja, där är jag ganska bra.
Ja, det gillar du.
Ja. Mm. Fullkorn,
konsumtionen av fisk och skaldjur ska öka med 20%. Jämfört med 2019. Det är ojämna vad de ska liksom starta. Konsumtionen av energitäta eller näringsfattiga livsmedel ska minska.
Okay.
Mindre liksom, formfranska och liksom vitt bröd. Och,
Raskens.
Ja, eller andra
saker som finns.
Ja, nej, men så här, vitt mjöl skulle jag tro att det är. Snabb energi. Konsumtionen av kött.
Scones.
Jag vet inte, nu visar jag bara.
Det var mer en panik.
Ja, konsumtionen av kött ska minska med 30% till 2035 jämfört med 2021.
Ja.
Och konsumtionen av salt ska minska med 20% till 2018 jämfört med 2018.
Ja.
Och då får också Ann-Marie Wesley då, utredaren på Folkhälsomyndigheten, en fråga av TT:s reporter här. Är det något som är något råd som är lite viktigare än de andra? Där sa ju då Rickard Landberg, han sa ju fullkorn.
Mm.
Hon säger att det ska ses som ett gemensamt paket. Det är en helhet.
Ja.
För att kunna göra, för att vi ska kunna göra val som är bra för vår hälsa, vår miljö och vårt klimat, säger
ja, just det.
Ann-Marie Wesley. Och som vi sa i tisdags, Andreas, det börjar med dig.
Det har kommit nya en ny del i den här, som du sa, LC-händelsen. För det är ju inte JLC.
Nej, men det blir snyggare om man säger JLC, man får att fler fattar. Utan,
men jag gillade lite det här att bara frikoppla Jonas från den här gruppen nu. Att han är, nu är han inte med här.
Han är ju med i gruppen.
Jo, men inte
han är ju inte inblandad i den här...
Inte i guldtackegruppen.
Nej, inte i den här husaffären och guldtackefrågan.
För du, det känner ju alla till, vi har ju rapporterat hur mycket som helst, men vi har rapporterat en hel del kring denna uppseendeväckande händelse ändå,
absolut.
Där JLC då köpte ett hus för 7,8 miljoner och hittade 11 miljoner hantverkarna hittade guldtackor och platina för 11 miljoner kronor, vilket är en helt om jag hade varit LC så hade jag blivit väldigt glad. Man känner, jag har gått plus på det här husköpet.
Ja, just det. Jag hade nog personligen också blivit ganska stressad för att det är liksom för mycket. Men det är bara mitt liksom neurotiska.
Ja, det är ditt neurotiska. Men då är då frågan vem det här ska tillhöra.
Ja, det var vi inne på i måndags.
Kalle pratade ju om det annat, om att det kommit in en fjärde part och det är dödsboet. Då, ja, eftersom syskonen helt plötsligt har alltså säljarens syskon hävdar att, vänta nu, det här tillhör ju dödsboet. Så det borde vara
precis.
Form av arv då.
Ja, som ska via ombud så kom de ombud. In med det. Ja.
Men då har det kommit fram nu också en detalj i ett 18 år gammalt gåvobrev som är avgörande för den här guldskatten på JLC-stjärnans vind. Och säljaren menar att det visar att det tillhör honom, menar hans advokater. Mm. I dokumentet skriver hans numera avlidna mamma att både fastigheten och allt lösöre i den ska tillfalla hennes yngste son.
Mm.
Vilket då är säljaren. Och det är en gåva som skett under hennes livstid då hon har haft fri förfoganderätt över arvet från maken. Så det är det senaste i JLC.
Enligt då den här...
Enligt advokaten Viktor Österberg som då företräder den här sonen. Ja, precis.
Så vi vet ju inte exakt väl eller sådär. Vi får se.
Ja, det kommer ju... Det kommer ju troligtvis granskas, va? Ja, jag tror inte han bara kan komma med en lapp.
Jag har den här så. Eller så
det gåvobrev jag hittade det här i bakfickan.
Luta väl åt att det här kommer få prövas i någon form av rättslig instans, va?
Men det är det senaste. Ett gåvobrev kan vara tungan på vågen här.
Ett gåvobrev kan finnas och lämnas in här. Får vi se. Det här, jag tror inte att det här är det sista vi har hört om JLC-guldet.
Nej, jag tror inte jag heller. Isande nyheter, lyder rubriken på godare.se. Och då kan man tänka att det här kanske går stick i stäv med vad vi pratade om tidigare med Beach 2035. Det kanske inte riktigt är. Men isande vindar och så här, det har kommit massa nya glassorter. Och jag tänkte att det kan ändå vara lite kul att berätta om. Även fast det nu är februari och snön har fallit.
Ja, men någon gång ska de ju komma.
Någon gång ska de komma om det är så här års. Jag var ju faktiskt med när GP hade ett glassprov. Vi har ju haft en konsumentredaktion här. Där man har kunnat få signa upp för att få vara med på olika tester. Jag var med på ett glasstest där man fick käka 10 glassar. Man behövde inte äta alla.
Nej.
Alltså, man behövde smaka på alla, men man behövde inte äta hela.
Du måste moffa i dig.
Nej, men det blir svårt liksom när man har 10 glassar att bara små smaka. Tänk man, jag tar en liten mumsbit till.
Ja, visst.
10 glassar är för mycket på en dag, kan jag säga. Det kan nog till och med kan nog alla hålla med om. Egentligen.
Du kanske till och med mina barn hålla med om.
Ja, men jag tänkte bara gå igenom lite snabbt här. Nu är inte vi public service, men jag kan ändå värt att poängtera att det finns ju många andra glassmärken. Men det här är då några nya nyheter som har kommit. Och en som jag, då har till exempel Arnes kommit med en lemon curd.
Mm.
En lemon curd.
En vuxen smak låter det som, tycker jag.
Mm. Det känns också som att lite något år sent. Det känns som att curd inte har sin...
Du menar att det har varit peak curd?
Jag har varit peak curd. Ja, det känns som att curden har gått förbi.
Ja.
Det tycker du.
Att Arnes tycker annorlunda kanske.
Arnes tycker annorlunda. Sen har det kommit en pistageglass och det här...
Det är inget nytt, Andreas.
Nej, det, det
har funnits för.
Ja, 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 ja. Men jag, det är en vattendelare skulle jag säga.
Mm.
Pistage. Jag, när jag käkar en glass tänker inte jag, nu vill jag att jag ska smaka nöt. Eller?
Nej.
Tänker, har du käkat pistageglass?
Ja.
Är det gott?
Ja.
Ja, men då så.
Ja, men det finns återigen en vuxen smak. Det är inte alla vi som har så mogen och avancerad palett som jag.
Men sen har det kommit lite så marshmallow och chokladkaka och sånt där som man kan tänka sig saltlakris. Förstår inte jag hur det kan vara en nyhet. Det har väl alltid funnits.
Men det är väl, det här engagerar väl svenskarna så gott som något, eller?
Exakt. Sen har det kommit en ny vegansk glass här. Som är Magnum Chill. Chill heter det, ja.
Det är Magnum Chill. Bara chill.
Magnum Chill. Jag trodde det stod chili först, men det är chill.
Nej, det är våran chef här som har skickat in.
Ja.
Magnum Chill, en helt vegansk glass med vanilj och kexsmak.
Ja. Men den är,
ja. Bara chill du, ni vet, typ vanilj och kexsmak. Ja. Två saker som inte smakar. Nej. Ett jota.
Som inte
helt chill.
Så jäkla chill och käkande. Men så föll ändå mina ögon på en viss glass här. Mm. Måste jag säga. Jag är ju hockeyintresserad. Hockeyreporter nu med faktiskt på GP. Och det finns kommer en glass som är hockeypulver.
Oh,
det låter väl ändå spännande.
Ja, barndomen.
Barndomen när man satt i någon buss där och på väg hem från skolan och tryckte i sig hockeypulver. Det kommer komma en hockeypulverglass också. Så det är några av glassnyheterna, de här isande nyheterna som kommer nu när den första av tre enligt dig snösmockor har kommit.
Ja, jag ska också då uppdatera att den faktiskt har krispig vegansk choklad med små kakbitar och blåbärssorbet också.
Oj, nu var det väldigt mycket här.
Ja, precis. Jag ska inte ta ner den här Magnum Chill. Den är kanske god. Man får väl smaka om man vill till våren.
Ja, smaka chill om man vill.
Ja, precis.
Skulle kunna vara slogan till exempel.
Jag känner mig som att jag är ute på så memory lane. Jag snackar uppdateringar idag. Sparkade Fox-profilen, fick 2 timmar med Putin.
Tucker Carlson.
Tucker Carlson. Kalle snackade om det. Ja, det får man ju faktiskt säga. Kalle snackade om det igår då. Den högerradikale amerikanska journalisten Tucker Carlson.
Tucker Carlson.
Att det kom så här, jag är i Moskva, jag ska intervjua Vladimir Putin.
Ja. Det var väl ändå ett litet sånt, det kunde man ge sig fan på moment, var det inte det? Att...
Jo, lite. Ja, men det var också att han fick kritik av amerikansk, mycket kritik ska sägas. Och det skulle sändas på X och sådär. Mm. Men nu då, det har bara en liten kort grej. Han säger, Alex Jones, en annan liksom, medieprofil på USAs ytterhögerkant.
Ja, det får man verkligen säga.
Det är väl han som återinsläppt på X, va? Var inte avstängd?
Han har ju också blivit...
Eller vad tänker jag på någon annan?
Ja, han blev ju också stämd i samband med de här Sandy Hook-skjutningarna.
Ja, just det. Ja, det men han säger i alla fall att han har fått ett meddelande från Carlson som, med beskedet att en 2 timmar lång intervju med Putin är genomförd i Moskva. Enligt uppgiftet till enligt honom då.
Ja.
Så typ tackar jag, vet vad jag har gjort det nu.
Sjukaste.
Ja, men typ så här. Men i alla fall den väntas enligt medier i USA väntas den här då intervjun komma under torsdagen.
Mm.
Får vi se.
Ändå alltså jag förväntar mig inte en särskilt kritisk intervju. Tackar Carlson är ju
det kanske man inte.
Men får vi ändå se, men det är intressant att se vad, alltså oavsett vad som sägs sedan. Kan det vara intressant att bara höra vad
ska det göras via tolk då, gissar jag på något sätt. Vi får se vad som hamnar. Det ska sändas så att säga osensurerat på X. Det känns som att ja, vi får se. Ja. Den som lever får se.
Vi skiter i det här nu.
Vi skiter i det här nu, Andreas.
Ja, nu. Nu vill jag vada genom snön hem till Johanneberg. Det är det jag vill göra.
Ja, jag ska kasta mig ut och göra hederligt redaktionsarbete. Hur känns det?
Det känns bra. Det är kul, alltid kul att vara här.
Ja, det är alltid kul att ha dig med. Det var första gången vi sände också.
Ja,
nu har jag lärt mig nya saker om våran sändningsapparatur. Och om kanadensisk ishockey.
Ja, precis. Det har jag ju pratat om, den här mörka våldtäktsskandal, misstänkta får jag säga, eftersom det inte har prövat sig. Det finns mer att läsa om på gp.se kring den. Jag har gjort ett långt dokument. Jag har ju lärt mig om en politiker i Mariestad.
Ja, i ordförande för Moderaterna i Västra Götaland som har då delat rasistiskt, sexistiskt material på internet. Och det spola tillbaka om ni vill höra mer om det. Jag har också pratat om reaktioner och lite av civila kontrollanter i Göteborg. Mm. De hängs ut med bild.
Just det.
Och sen var Andreas Granat från utrikesredaktionen här och pratade om legaliseringen av cannabis i Tyskland. Mycket spännande. Hur går det till? Mycket regler och mycket restriktioner ändå.
Monsterbyråkrati
snackas det om. Och sen var det bakvagn och här är vi nu. Imorgon är det Kalle och Linnea igen.
Utvilade efter quizet.
Producenter idag har varit Louise Sköld Lindell och Isabella Persson.
Mm.
Jag har gjort researchen. Jag heter Carl Jansson, du heter Andreas Jansson. Tack så mycket för idag. Vi hörs. Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.